Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Våren 2009 blev han demos med en hel hockeyvärld. När han var 11 år ville han flytta in i ett litet rum i Leksands ishall. Han gick den långa vägen till NHL via East Coast Hockey League, IOL och AHL. Numera är han målvaktstränare och assisterande tränare i San Jose Sharks. Holmgren möter träffade Johan Hedberg mitt under brinnande Stanley Cup-slutspel på ett hotellrum i San Jose. Vill du komma i kontakt med Holmgren möter? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här är läxingen Johan Hedberg. God lyssning.
Claes Johan Hedberg, The Moose, kallad, född den 5 maj 1973 i Nacka. Före detta målvakt i Leksand, Manitoba Moose, Pittsburgh Penguins, Vancouver Canucks, Dallas Stars, Atlanta Thrashers, New Jersey Devils, slutade 2013. Hej Johan!
Hej Niklas!
Vad trevligt att du tog dig tid så här mitt under Stanley Cup-finalen, för jag är ju besöker dig nu i San Jose.
Jajamän, ja. Det är 2-1 matchen till Pittsburgh. Match imorgon igen, så hoppas att vi kan jämna ut den serien.
Du är målvaktstränare för San Jose. Hur ser sin arbetsdag ut för dig under slutspelet, under finalspelet?
Ja, det är mycket video givetvis. Jag har även titeln assisterande tränare, så att inte bara målvakten, utan vi samlas tidigt imorgon, går igenom om det har varit en match dagen innan, går igenom den, diskuterar vilka förändringar vi behöver göra. Jag klipper ihop mina målvaktsklipp som jag vill visa till Martin Jones i det här fallet, och sen kommer de in och sen går vi igenom det här, och sen har vi lite is och sen käkar vi lunch och så drar vi hem.
Du bor här nere, du bor i samma hus, va, som Peter DeBoer, huvudcoachen, och de andra tränarna. Hur mycket ishockey pratar ni om dem?
Ja, det var galet ett tag i alla fall. I höstas när vi flyttade in, då är Steve Spott och Peter DeBoer och så jag, då var det ju, i och med att matchen var klockan 4 för oss nu på östsidan, ska man kolla här tiden. Så det var, då var det hockey dygnet runt. Jag tycker mer och mer nu på, ju mer säsongen har gått, ju mer jag försökt att släppa. Så när vi kommer hem till huset så lägger undan den och sen gör någonting annat.
Vad har ni för fritidssysselsättningar då, när ni bor till en grabbar sådär? Ja,
pingis. Ja, det var först när vi köpte ett pingisbord.
Ja, vem är bäst då?
Ja, men det behöver inte fråga.
Nej, det är du svensk. Det är samma sak med fotbollen också. Svensk, är europeerna är bättre än amerikanerna?
Ja, det är de. Ja. Men jag måste dock säga att de har blivit bättre.
Jaha.
När mina första år här borta, då var ju amerikanerna ohyggligt dåliga på 2-0. Men nu har det faktiskt att alla lag har en ganska bra samling med folk, och de har tagit sig. Helt klart.
Jag stod och tittade lite igår på Pittsburgh när de spelade fotbollstennis, och ja. Bengan vann 2 gånger i rad.
Ja, det var bra, ja. Det i alla fall.
Ja.
Jag har inte sett Bengan på spela 2-0, men det är väl kanske en av sakerna jag saknar mest.
Ja.
Det är väldigt roligt.
Du, hur trivs du här nere i San Jose? Du har familjen kvar uppe i New Jersey. Du bor här nere. Hur trivs du? Hur är hockeyklimatet i Kalifornien?
Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Och det här San Jose, jag tillhörde San Jose för många, många år sedan. Så jag hade ju lite koll på staden och sånt. Även om jag aldrig spelade för San Jose, utan bara ett farmalag. Men stämningen i The Shark Tank har alltid varit känd för att liksom vara otroligt högljudd. Och jag minns som spelare så var man nästan alltid så att håll i hatten första 5 minuter, för annars kan matchen ha slut. Så att det är nu, framförallt nu så i slutspel, som har känt att då är det tillbaka i den, den känslan. Det var lite halvtamt i början, men nu är de tillbaka fansen.
Mm. Den här säsongen har varit lite upp- och nervänd med San Jose måttmätt. San Jose har varit kända för att vara jättebra i grundserien och till och med vunnit. Mm. 2009 så, så vann San Jose Presidents Trophy, och sen har de fallit pladask i slutspelet varenda år. Den här säsongen började ni lite halvdant och ni slutade sexa i Western Conference. Och så kuggar i slutspelet.
Ja, det är ganska likt när Peter Bohr kom till oss i New Jersey Devils faktiskt. Han är väldigt skicklig coach, väldigt duktig att förmedla. Men det är lite annat spel, och det här laget har ju haft samma coacher i 8 år. Så till slut så blir man kanske lite döv öra till också. Vi har ändrat en hel del i det sättet som man spelar på tidigare. Det tog ett tag, tycker jag, att sätta spelet. Men ju längre säsongen kom, vi tappade Logan Couture tidigt också under säsongen, vilket inte hjälpte. Men vi hankade oss med där och knep i den här slutspelsplatsen i alla fall. Sen har vi känt att vi har blivit starkare och starkare när säsongen lider, så länge säsongen har lidit helt enkelt.
När kände ni att liksom i slutspelet att wow, det här, vi har något?
Ja, redan mot LA. Jag kände, vi satt och snackade, vi visste inte om vi skulle få LA eller Anaheim i första rundan. Och personligen så kände jag att vi tar dem. Och jag är inte rädd för något av dem, utan jag har nog haft den största känslan att vi skulle kunna gå så här bra som vi gjort. Så att, ja, jag tycker på det sätt som jag spelar oftast är spelföraren som jag varit, så har det varit jobbigt att möta.
Peter De Boer som coach, vi ska avsluta det här snacket och gå in på Johan Hedberg sen. Det är hans andra final, han var i finalen 2012 med New Jersey då blev förlust mot Kings med 4-2 i matchen, Los Angeles Kings. Vad är hans särprägel som coach?
Väldigt duktig att kommunicera, och väldigt duktig att kommunicera med få ord. Tydlig, enkel, rak. Duktig på att lära ut. Jag vet när jag spelade för honom så det fanns ingen, efter ett par månader så visste alla hur spelsystemet såg ut. Så att det är väl det, jag tycker att han har fått alla att köpa in det och följa det. Och när vi väl behöver göra några små förändringar så är det inte så svårt. Alla vet liksom basen. Och det är han väldigt skicklig på. Sen är han också väldigt duktig på att hålla en jämn nivå. Det är ytterst sällan att han tappar i möret. Vi har skapat, jag tror jag har en väldigt bra stämning i hela laget, och det börjar med honom.
Mm. Ja, Johan, du är född i Nacka. Står det, och alla förknippar dig med Leksand. Men du är född, berätta.
Ja, vi föddes i Saltsjöbo, antar jag, eller inte född kanske, men uppväxt här. Tills vi var 4 år, då flyttade vi upp till en sommarstuga i Alvik utanför Leksand. Så det visste jag faktiskt inte ens om, utan jag frågade min far för ett par år sedan att hur 17 kom sig att flytta till Leksand. Men då visade att vi var hans sida härstammar från Alvik. Så att jag tror att det var min gammelfarfar till som flyttade ner till Stockholm, så vart kvar några generationer sen då tillbaka med oss. Så att jag ser mig själv som läxing.
Ja, du känner inte lite som 08 då?
Nej.
Nej. Det var snabbt nej. Ja.
Nej. Dalmas.
Du är Dalmas, ja. Var pappa, var han idrottsintresserad förresten?
Ja, det var han nog. Mm. Fast inte kanske. Han hävdade själv att han kunde knorra in hörnor. Naha, med utsidan.
Liksom. Ja, fotbolls...
Han hävdade det. Ja. Jag hade sett det själv. Spelade lite badminton och sådär, mest för rekreation. Men nej, jag är väl egentligen den enda sportkillen i familjen.
Ja. Hur kommer det sig att det blev, att du blev en idrottskille, så att säga?
Jag vet inte. Jag tror att det var otroligt kul vad den där på med som barn. Vi bodde ganska avskilt i en liten by. Och jag vet att hela sommaren så stod det och sköt fotboll mot Lagårdsund. Det var ju... Och sen så fort som isen lades så hade vi en liten rink borta man kan åka på. Så att jag och mina bröder, de spelade också lite grann när de var små. Så att jag var yngst av oss tre. Så att jag fick stå i mål om jag skulle vara med.
Så det var så det började.
Ja. Landhockey och på is. Att, ja, någonstans den vägen.
Kunde det ha blivit någon annan sport än ishockey? Jag menar, du är uppvuxen, herregud, i Leksand. Det är klart att det finns en kultur där. Men var det liksom nära att du valde fotbollen?
Ja, jag tror att jag var bättre i fotboll än i hockey egentligen. Kanske... Sen var jag ganska liten. Jag vet, jag var med på en dallagsuttag när vi var 14-15 år någonstans. Och då var samtidigt med TV-pucken.
Vilket lag spelade du då?
Det spelade senast när jag CF. Nej, jag spelade med Leksand då faktiskt.
Jaha, Leksand, ja.
Då fick jag frågan av coachen, så att du, jag vet att du är hockeykille också, vilken är din sport? Ja, så att det vet jag inte, men jag tror att hockeyn kanske är viktigast. Ja, då får du inte vara med.
Nej.
Och då var det ganska lätt.
Ja, du behövde inte välja knappt.
Nej, och sen tycker jag kanske det var ganska klumpigt gjort då. Men personligen så är jag väldigt för att man ska spela så många idrott som möjligt så länge som man kan.
Det är många som säger det, som är duktiga och har varit framgångsrika, att de tycker att det är synd att det blir att bli så specialiserat så tidigt. Och ishockeyn är ju väldigt tidigt nu, i unga år de börjar lyfta skrot och så. Tappar vi lirarna, tappar vi spelsinne på individerna?
Ja, det tror jag. Jag tror ju fler sport ju bättre. Jag vet att jag snackar Marcus Näslund här, och hans pappa Sture fick väl en förfrågan av Hockeyförbundet för några år sedan att göra en liten studie av de absolut toppspelarna i Sverige. Det var Lidas och Foppa, Marcus, Sudden och de här killarna. Och så ser liksom om det är någonting som fanns som en gemensam nämnare. Och det enda som egentligen kom ut av det här, tror jag, det var att just alla spelade många sporter upp i en hög ålder, fram till kanske 16-17 år innan man valde. Jag tror att det måste ju bara vara positivt att spela flera sporter än att bara låsa in sig på en sport. Idioti, egentligen.
Varför blir det så? Är det ungdomstränarna som tar det för seriöst och vill ha resultat tidigt? Eller?
Det är en anledning, tror jag. Sen tror jag att det är en kostnadsfråga. Sen tror jag att säsongerna är liksom... Det är så mycket med camper hit och dit. Man ska gå på sommarhockeyskola, man ska åka med specialtränare hit och dit. Jag vet ju, när vi spelade, april var säsongen slut, och då är fotbollsskolan fram, och sen körde man det fram tills hockeyn började. Och vi som spelar fotboll, vi behövde inte vara med på sommarträning, vi fick bara en träning ändå. Men nu är liksom sommarträning på gång från 11-12 års ålder. Jag tycker att det är för tidigt. Jag tycker man ska gott kunna hålla på med så många som möjligt, så länge som möjligt.
Vad hade du för position i fotboll?
Jag var mitt-mitt.
Från mitt-mitt i fotboll till målvakt i ishockey, vilket steg!
Ja, visst. Ja. Ja, men jag sprang väl av all energi som mitt-mitt, sen fick jag ställa mig lugnt och fint i målet.
Hur trivdes du i skolan?
Helt okej. Okay. Ja. Det var nog inget... Rasten var ju bäst. Ja. Det var ju alltid svårt som man kunde ut på rast och leka och spela boll och landhockey. Men nej, jag tyckte skolan var helt okej. Okay. Kanske inte gymnasiet, då hade jag tappat lite intresse.
Vilken linje gick du på gymnasiet?
Jag gick på handel och kontor.
Aha.
Det var kanske inte den mest utvecklande linjen. Jag lärde mig en sak, och det var skriva maskin, och det är väldigt tacksam för idag.
Ja, du går snabbt nu.
Ja, jag ska skriva rapporter. Jag är bra med tangentbordet.
Jag ska skriva rapporterna.
Exakt.
Ja, var du inställd redan då på att du skulle satsa på ishockeyn?
Ja, det hade jag nog. Ja. Det var ju drömmen, och enda man liksom brann för egentligen. Sen är det galenskap att inte utbilda sig. Hade jag kunnat gjort allting idag, så hade jag säkert, med den kunskapen jag har, så hade jag inte gått samma väg. Men det funkade.
Ja, hur menar du då? Du hade försökt att skaffa dig en utbildning?
Jag hade nog gärna tittat på att ha någonting bakom. Kanske åka hit och gå på college. Just som man tittar på målvakten framförallt nu, så är det bara bättre att komma in efter en college-karriär. Till exempel, lite äldre, lite mer utbildad och lite utvecklad. Så att det är nog någonting som jag hade tittat på om jag hade vetat bättre.
Vad skulle du läsa då, tror du?
Ja, det vet jag 17. Det som jag är intresserad av nu, det är ju typ historia, älskar jag ju. Jag vet inte om man kan åka över och bli historielärare.
Kan man nog bli.
Ja, nej. Så någonting, det som jag har tappat helt intresse för, det är matematik och sånt. Det tycker jag inte är kul.
Men du tyckte du när du var i skolan, då gillade
du det? Helt okej. Okay. Ja. Nu är det med geografi, historia, sånt där tycker jag är lite kul.
Ja, du har ju varit runt lite också här i Nordamerika, så att du har ju lärt dig den geografin också bra.
Ja, men ändå kan jag inte lära mig San Jose. Jag fortfarande måste ha GPS när jag kör runt efter ett år.
hamnade i Leksands IF. Hur gammal var du då?
Ja, jag började nog när jag var 6-7 år, tror jag, på hockeyskolan.
Hur såg du? Kan du berätta för oss som inte är därifrån om hockeykulturen? Ja. Hockeykulturen i Leksand eller hockeykulturen runt Siljan? Du får välja.
Nej, det var ju vi alla spelade hockey, och det var väl det som var att man, det var ju inget snack om att man skulle gå på hockeyskolan. Utan, och sen var det väl vissa som tyckte om det mer och vissa tyckte om det mindre. Men jag vet att det fanns ju ingenting jag såg fram emot så mycket som de dagarna vi hade träning. När jag var kanske 8-9 år gammal. Vi brukade byta om i den som är simhallen idag i Leksand. Hade en underjordisk gång ner till ishallen. Och den här lukten där inne och det ljudet att gå igenom där är någonting som är helt ett av de starkaste minnen jag har i huvudet egentligen. Den här kulvertlukten. Jag tror alla man snackar med som har gjort det här vet precis vad jag snackar om. Den klappar med skydden och luktar lite unket och lite instängt. Men en fantastisk känsla liksom att få komma ner och man får ut och leka på isen. Och det var roligt, så jag visste.
Men du berättade att storebrorsarna ställde dig i målet. Det var därför du fick vara med. Var du målvakt redan? Var det du skulle vara då även på träningarna som 6-7-åring?
Ja, jag tror det. Jag tror aldrig. Jag minns inte att jag spelat ute någon gång egentligen. Det måste jag ha gjort i och för sig. Men jag minns mig själv liksom som att med ett par svartgula benskydd och en alldeles för stor plockhandske. Att det var nog, jag vet jag fick det i födelsedagspresent eller julklapp av mamma och pappa. Och det var... Så att, det var nog klart av någon anledning. Jag tror egentligen att det började med landhockey. Att det var, jag skulle stå i mål där för jag var minst. Så att, det föll så naturligt.
Jag trodde nog, eller jag hade lite aningar om att du skulle kunna ha varit utespelare med tanke på att du är så duktig med klubban. Mm. Du gjorde ju till och med 2 poäng här mot St. Louis i en match för några år sedan.
Det där faktiskt måste jag ju kreditera min gamla målvaktskompis Olle Sundström med, Leksandsmålvakten, som kanske inte var lika populärt alla gånger när han var ute och spelade pucken i Leksand, utan det var ju mycket håll i mål från publiken. Men han var en stort fan av Ron Hextall i Philadelphia, och han tog över mig. Olle var 5 år äldre, men han liksom tog mig under sina vingar och sa, nu ska du komma hit och kolla på hockey. Så vi satt och kollade på Hextall tapes och Hextall skjuter och Hextall gjorde det och Hextall gjorde det. Så han tog ut mig på... Jag ringde på morgonen, nu hämtade jag dem en kvart. Klockan var 5:45 på morgonen, så åkte vi ner så tränade vi liksom puckhantering ner på ishallen alls själva.
Vad häftigt.
Ja, så hade vi faktiskt en ganska rolig anekdot. Olof försökte göra mål jämt, det var en stor dröm. Och sen lyckades jag sätta en puck faktiskt mot Örebro hemma i B-juniorerna. Och A-laget var borta på resan någonstans. Så jag åkte hem till Olle, så satt jag det var en artikel som stod så att Lightning strikes once and Hextall strikes twice, när han gjorde sitt andra mål. Så jag satte upp en lapp där så stod de här som en Hedberg strikes once. Och klockan 1:30 på natten ringer jag bara, vad fan? Oj, ursäkta. Har du gjort mål? Jajamän, Olle. Så att, det här var roligt. Så det är han jag tackar för att jag liksom jobbade på det.
Ja, för att det har ju kommit mer och mer på senare år. Många målvakter vill ju hellre än kan. Mm. Sån storfräsare som Patrick Roy till exempel. Han var ju ute på Halis många gånger, men han hade sån självförtroende så han fortsätter ju ändå.
Ja, han var inte bra på det egentligen.
Nej, han var inte alls bra på det.
Nej, men och nu är det egentligen, tycker jag att det går tillbaka med större skydd och trapezoiden, att man liksom inte får komma ut och spela puckarna, så har det blivit mindre av spelskickliga målvakter, vilket jag tycker är synd. Men om man tittar på Martin Jones exempel, så var ju han ingen, han var inte van att spela puckar, och det är en stor del av vårat spel att man ska kunna komma ut och hjälpa till för att liksom underlätta för deras forecheck, för våra breakouts och ta bort deras forecheck. Så att han har blivit väldigt, väldigt mycket bättre med det, tycker jag, under säsongen.
Ja, har ni, som du som målvaktstränare nu, har du några regler för när de ska spela pucken? Det krävs ju spelsinne naturligtvis, ja. Och det är ju inte alla målvakter som har utespelare spelsinne. Men så det är ju en sak. Men har du, talar om för dem att du ska...
Ja. Ja, vi har väldigt tydliga regler vad som händer när målvakten får pucken. Att så mycket rims, nedlägg som du kan ta som möjligt, vill vi att du tar. Och sen är det att våra backar inte, att de öppnar upp sig bara. Och sen ska du bara, egentligen är det inte så svårt att kunna passa pucken 5 meter åt sidan. Men det är just att kunna få den av sargen, döda spinnen som är på pucken och sen kanske slå en försäkare. Så brukar vi komma ut ordentligt.
Är det Hextall den bästa, tycker du fortfarande, när det gäller att spela pucken? Vem du får till och med nämna dig själv.
Ja, nej, jag är absolut inte med det. Nej, jag har ju spelat med den som jag måste säga. 2 av dem som är absolut bäst, och det är Brodeur och Marty Turco. Brodeur var otroligt bra. Och det gjorde så enkelt. Missa aldrig. Jag var ju känd för att kunna lägga någon pizza här och där. Men Marty var... Jag tror att vi spelade ihop i 3 år. Jag tror att han gjorde en missad passning på de här 3 åren. Mm. Turco var ju galen istället. Han ville liksom göra lite för mycket då. Sen har vi en till som också var väldigt bra. Det är Mike Smith i Arizona. Och han och Turco, och vi var ju tillsammans faktiskt i Dallas då. Och han såg väl liksom hur Marty gjorde och vad som fanns att vinna på det.
Okej. Du, Leksand, du kom upp via juniorlaget J18, J20. Kände du att jag har någonting extra här?
Ja, alltså innerst jag hade det som jag tror egentligen är min största talang, den och viljan. Jag ville så otroligt gärna bli, ja, komma hit eller spela i A-laget, spela i landslaget, komma till NHL. Så att ja, det hoppas jag på. Jag var aldrig med i juniorlandslag eller någonting som det var nära någon gång, men jag tyckte själv att jag borde vara med. Så att, det var både på gott och ont, men jag var ganska hård på mig själv när jag växte upp och kunde verkligen liksom gräva ner mig efter en dålig match och sådär. Och det var någonting som fick jobba bort senare. Liksom att inte ta med det hem eller att gå må dåligt i skolan och tycka att jag var en dålig människa för att jag hade en dålig match. Utan det är väldigt lätt att liksom man identifierar sig med prestationen istället för den person man är.
Tränade du mycket extra förutom de träningarna ni hade med laget?
Ja, det gjorde jag. I stort sett alla möjliga tillfällen som jag vet om. Jag bad någon gång om att få bo på ishallen. Det fanns ett läkarrum där som jag tyckte aldrig användes. Där kanske jag var 11-12 år, någonting sånt där.
Vill du flytta hemifrån?
Ja, vill flytta hemifrån.
Du flyttade till ishallen.
Ja. Ja, men det var ju drömmen.
Nej, det blev inget av. Nej.
Men sen hade vi jättebra. Det var lite lättare på den tiden också. Det var inte lika uppstyrd. Vaktmästarna var där jämt och mycket tomma tider. Man gick dit och frågade, okej, vi åker lite. Och det var oftast okej. Så att vi tog alla de möjligheter vi hade att kunna träna extra. Fast man såg det inte som träning heller, utan det var ju det man ville göra.
Och då är vi framme vid säsongen 92-93. Då gjorde du elitseriedebut, som det heter i SHL numera. Berätta.
Ja, Åke Liljebjörn och Jonas Levén var våra A-lagsmålvakter. Jag var då J20-målvakt. Hade bara blivit lite frustrerad, tyckte jag. Vissa av mina kamrater, Petter Rönkvist bland annat, hade liksom kommit upp och spelat seniorhockey och lite Lidström-matcher. Jag var kvar i juniorlaget. Och sen under juluppehållet så fick Levén en knäskada. Och under träningslägret så fick Åke någonting i ögat, så han var också borta. Så helt plötsligt var bara jag kvar. Så att jag fick stå första matchen efter juluppehållet på Drögle hemma. Wayne Flemings första år som tränare i Leksand. Och vi vann 4-1, minns jag. Målet som de gjorde, det var en liten missuppfattning med mig och Thomas Jonsson. Jag passade bort den medan han vände på sig, och så jag fick onda ögat där direkt. Men vi vann i alla fall. En ganska rolig anekdot därifrån, för jag brukade alltid köpa Leksand ett reselotteri på den tiden. Så att det kostade 50 spänn för en biljett. Så jag brukade alltid köpa en av de här. Men så min fru nu då, var inte min fru då, men och sa, men nu kan inte du köpa någon lott, så jag måste köpa en lott. Så vi vann matchen med 4-1, det var matchens lirare, och hon vann reselotteriet. Så det var jäkla bra ikväll.
Var reste hon någonstans då?
Ja, vi reste tillsammans till Turkiet på gamla goda tiden.
Ja. Ja, minns du vem var som gjorde det där målet på det, och vilka det var emot ni spelade?
Ja, det var mot Rögle. Jag tror att jag har det någonstans i bakhuvudet, men kan det vara Pelle Svensson? Nej, ja, eventuellt. Jag vet att Thomas Särsten ville ta med mig upp på Furuliden och dricka öl efteråt i alla fall. Men
ja, just det, Cowboy-hotellet där blev ishallen.
Ja, exakt, bakom ja. Jag var väl inte lika sugen, men jag hängde med. Det var ändå Thomas Särsten.
Ja. Och så var det Thomas Jonsson som fick det onda ögat. Ja. Tvåfaldig Stanley Cup-mästare med New York Islanders. Du gjorde 11 matcher den säsongen. Så kommer vi till säsongen 93-94. Ja, det blev lite fler matcher.
Ja, men ändå inte. Det var Åke var kvar och gjorde en fantastisk säsong. Och var i mina ögon kanske Sveriges bästa målvakt. Tanken var väl kanske att jag skulle vara första målvakt, men han var mycket, mycket bättre. Så att jag tycker inte att jag spelade speciellt bra den. Om man kan snacka om en sophomore slump, så var väl det ganska tydligt, tycker jag. Åke var klart bäst. Så att då kände jag väl nästa säsong att om vi hoppar dit, för jag minns inte så mycket ens om den där säsongen, gick bara dåligt.
Nej, men det står ändå här någonstans 93-94 att du var uttagen i VM.
Ja, det gjorde jag ju. Ja. Men jag måste ha gjort någonting rätt då.
Ja, någonting måste ha gjort rätt. Ja.
Nej, det fanns ju inte så mycket unga. De ville ofta ta med en ung som tredje målvakt. Så att vi var, jag spelade bra med Vikingarna faktiskt hela året. Så att ringde, var det Kurre tror jag, var det nog. Så ringde dagen innan. Så du, vill du hänga med som tredje målvakt till Italien på VM? Vad är det för fråga? Det var självklart, jag var alldeles chockad. Så att, det var häftigt. Vi åkte ner till Canazza i Italien. Fick med oss en bronsmedalj.
Just det. Kurre Lundmark. Ja. Och sen man ju, fick de ju vinna OS-guld där, ja. 94 i Lillehammer där. De hade väl vunnit det då innan.
De har vunnit det.
Ja. Ja, och sen då, sen så hoppar vi vidare till säsongen 94-95. Då var det väl också 17 matcher så där, inte.
Ja, det var då igen alltså.
Ja.
Det ser inte bra.
Sen smäller det till. Ja. Sen blir det 35 matcher säsongen 95-96.
Ja, då börjar det gå bättre tycker jag. Jag tror att jag tvingade bort stackars Åke där från Leksand. Jag tyckte inte att jag fick nog med istid, vilket jag hade. Jag kände att det fanns, jag utvecklades inte. Och när jag ser tillbaka på det så tycker jag att det var jäkla egoistiskt och dåligt gjort. Jag borde egentligen ha bara varit tyst och krigat vidare. Men då hade jag faktiskt snackat lite grann, eller visste att det fanns intresse från Djurgården. Och Thomas Magnusson var där som målvaktstränare, såg så vad han har gjort med Osten och med Petter och de här killarna som hade utvecklats enormt. Så att jag var lite sugen på att testa det. Men då flyttade vi på Åke istället och så fick, var det nog jag och Per-Agne Bergqvist som var målvaktspar där. Eller om ja, det var det nog. Så att då fick jag spela mer. Men jag tror att, jag minns inte, säsongen har flutit ihop lite känner jag.
Ja, det är ju några år sedan. Ja, det är ju faktiskt det. Det är 20, över 20 år sedan. Och sen var du med som reservmålvakt också i World Cup 96. Ja, det var väl då USA vann förresten.
Ja, vi förlorade mot Garpen, hade ju ett dribbskott där i övertid.
Mm.
Det var en jäkla kul upplevelse. Det var att få med och träna liksom med Sudden och de stora killarna, för att se vilken nivå de var på. Det var kul.
Och du är kvar i Leksand 95-96, 96-97 då du också är med i VM.
Mm, det var i Finland va?
Mm. Just det. Nej, vänta, förlåt. Ja, 90 var det ja. Ja.
Och 97 var med i VM. Det var då som Salo väl dubbelnollan där var ju.
Mm.
Nej, det gjorde han. Vi förlorade mot Kanada. Det var bäst av två, det är så konstigt, i finalen. Oerhört underligt. Jag vet, Tommy spelade ju fantastiskt bra i VM, i alltid landslaget, så att jag fick ju, han gav mig namnet Norgedödan, för då var det de matcherna jag fick. Vi vann oftast med 8-1 eller sånt där. Härligt, Hedberg, du är Norgedödan. Och sen stod han resten och storspelade. Så att...
ja, det blev så spåningom blev det rätt många, 67 A-landskamper blev det, så ja, att du fick ihop några stycken trots allt. Ja. Och bra statistik också.
Alltså, ingen statistik nu, jag har ingen koll.
Du blev... draftad också ska vi säga av Philadelphia i nionde rundan, 218 spelare totalt, var 1994. Kom du ihåg vem som gick som nummer ett i den draften?
Ja, det måste ju vara alltså, är det Jovanovski?
Jajamensan, Florida. Ja. Mattias Öhlund var enda svensk som gick i första, enda svensk i första rundan. Men du blev aldrig inviterad till Philadelphia.
Nej.
Du var kvar i Leksand fram till säsongen 96-97. Sen så åkte du över till Nordamerika och tog den här riktigt långa vägen. Berätta, för det är ju, jag tycker det är häftigt.
Ja, jag ville ju otroligt gärna komma över. Då hade jag ingen agent på den här tiden. Inge Hammarström var min enda kontakt med Philadelphia. De sa så att Philadelphia ville ha dig när du spelar landslaget. Och så var jag med i landslaget och de sa att de vill ha dig när du är förstemålvakt i landslaget. Och där kände jag att det kunde jag inte påverka. Så fort det liksom kom till en VM-turné eller någonting sånt där, så då kom i Sal eller Söderström hem. Så att då kände jag att det där är out of my hands. Så att jag får nog hitta på någonting annat. Jag får åka dit själv och visa att jag kan. Så att jag signade ett kontrakt med Detroit Vipers i IHL, gamla IHL som fanns, som faktiskt var en väldigt, väldigt bra liga då. Där spelade jag fram till OS som jag åkte med på i Nagano. Efter första dagen under OS fick jag ett samtal med agent som berättade att jag var tradad till Manitoba Moose.
Mm.
Så avslutade sången där. Så att det var min första smak av Nordamerika. Sen
Jag måste fråga, var du inte och startade Amerika-äventyret i Baton Rouge Kingfish?
Ja, den kom in i mitten.
För det den var kom så här, in i mitten, ja, det var för det jag tänkte, jag måste börja nerifrån. Det var i East Coast Hockey League.
Ja, ja, var roligt faktiskt. Ja. Jag spelade i Detroit Vipers, sen bröt jag nyckelbenet i december. Och Kenta Forsberg som förbundskapten ville ha med mig. Tovas, men jag hade inte spelat. Han sa så här, du måste spela matcher. Och då fick jag inte spela i IHL för jag var på deras skadelista. Så då fick så vi kan skicka ner dig till East Coast. Spela 3 matcher. Och så kan du komma tillbaka och spela 2 matcher här så kan du dra sen. Så att då åkte jag ner på ett conditioning assignment till Baton Rouge Kingfish, en riktig hockeyfest.
Häftigt, alltså.
Dave Schultz, ja. Hammer var coach.
Ja, den gamla slagshjälpen.
Så vi vann första matchen med 3-2 tror jag. Spela bra. Och andra matchen var jag utbytt efter 6-0 efter 2 perioder. Vi var första gången vi har spelat 5-3 och haft 2 stycken 2-0 emot mig.
Ja.
Så att det var hockey med annorlunda.
Ni spelade 3-5 och
nej, vi var 5-3.
Ni var 5-3, okej.
Okay. Och de kom på 2-0.
2-0, okej.
2 gånger dessutom.
Och så blev du utbytt.
Ja, jag var utbytt efter 6. Det här är inte roligt.
Vad kände du då när du stod där i East Coast Hockey League i Baton Rouge Kingfish och blev utbytt?
Nu är det långt. Nu har jag en lång väg och andra. Det positiva var att jag visste att jag skulle komma tillbaka till Detroit och spela på matcher, så att jag hann in ett par matcher tror jag innan jag åkte Nagano.
Mm.
Och där var det ju respass. Jag satt ju bakom Tommy som spelade väldigt bra. Och sen åkte jag hem då. Det var ju bara packa väskan och dra till Winnipeg och avsluta säsongen med Manitoba Moose.
Mm.
Så då var min fru gravid med vårt andra barn. Så hon tyckte att det här Winnipeg var ingenting för mig.
Är din fru, är hon Leksands? Hon är ju Leksands tjej
också. Så vi olöst ringde och tryckte på och sa att ja, men nu har jag gjort det i USA. Det är klart, då tänkte jag. Försökte övertala mig själv i alla fall. Så att jag signade ett 5-årskontrakt med Leksand. Och sen tradade faktiskt San Jose åt mina rättigheter från Philadelphia och ville att jag skulle komma över. Men då kunde jag inte, dels moraliskt sett och dels vet jag inte om kontraktmässigt heller, att jag kunde lämna Leksand. Men vi gjorde klart ganska tidigt att jag skulle komma till kommande år då, till San Jose, sen ett 2-årskontrakt där.
Ja. Ja, och så fortsatte det.
Sen fortsatte det. Första året så satt de i Lexington, Kentucky, där deras farmarlag var, Kentucky Thoroughblades. Jag och Mika Kiprusoff, målvaktspar. Fantastiskt rolig människa, otroligt kul hade vi ihop, han och jag. Så vi bodde ihop på bortamatcherna och sådär. Så att, det var... Då hade vi också ett... när jag kom till San Jose så var det Mike Vernon och Steve Shields i NHL. Evgeni Rybakov hade de lånat ut till Cleveland i IHL. Och så var det Mika och jag. Så jag var femma på deras depth chart, så att säga. Så att det kändes ju väldigt långt borta också. Men vi hade en otroligt skicklig målvaktstränare i Warren Strelow, som tyvärr är bortgången nu. Men han hjälpte mig att bli NHL-målvakt. Utan han hade jag nog inte tagit mig
dit. Vad gjorde han med dig då?
Han fick mig förstå mitt eget spel. Förstå vad jag gjorde för någonting. Alltså, jag var atletisk, skicklig så. Men här satt jag en bas på hur mitt rörelsemönster skulle vara. Hur mina recovery, vad säger man på svenska? Jag kommer inte ens på ett bra ord. Alltså efter andra räddningslägen och hitta tillbaka till positioner och hitta en stabilitet i mitt spel som jag inte hade hittat, men jag inte hade förstått egentligen vad mitt spel handlade om. Och det är någonting som de unga målarna idag är otroligt duktiga på. Här, nu snackar man liksom om spelidé som en målvakt har, och jag hade inte en aning om det. Det fanns ju inte på min karta. Det var väl det som jag tycker att han lärde mig förstå vad jag behövde göra för någonting och hur jag skulle spela.
Det var ju väldigt bra, alltså ditt spelsinne var du ju känd för. Du hade väldigt bra spelsinne. Försvinner inte det lite om du ska vara robotmässig?
Ja, nej, men det var absolut inget robotmässigt sätt, utan det var innan det här riktiga robotmässiga kom. Warren var mest rörelse, skicklig på skridskorna, duktig på positioner, square to the puck, puckhantering, men också liksom små, otroligt bra öga. Man kunde komma in efter match och vunnit 3-0, 39 räddningar och tyckte att livet var en fest. Så kunde han säga, du, imorgon bitti så ska vi göra det här. För jag ser att det börjar tappa lite av. Jaha. Ja, det ser man. Det var gott. Det här inte. Jag tyckte att jag var skitbra. Men, och det sa han, du var jätteduktig, absolut. Men om du inte korrigerar det här nu så kommer det bli problem om en vecka. Så sådana där saker liksom fick han mig förstå. Det är sånt som jag nu själv tar med mig i den här rollen. Givetvis försöka liksom se med tendenserna innan de blir ett problem.
Ja, men du sitter och tittar igenom Martin Jones match en gång till på video efteråt, eller hur?
Ja, det är vi så bortskämda nu, så att jag har ju alla mina klipp. Jag har ju alla klipp som målvakten är involverad i, till exempel. De finns redan i en fil på min dator. Och sen går jag igenom allting och så tittar jag på vad jag vill att vi ska gå igenom tillsammans. Om det, men nu har det varit så enkelt. Han har ju varit otroligt bra, så att det är inte så mycket att peka på. Men det kan vara lite små saker. Det kan vara lite av att han kan bli lite djup i kassen ibland och inte tappa lite av sin aggressivitet.
Eller? Igår var han, när vi sitter och pratar nu, så är match 3 spelad. Sen och sedan har vi ju väldigt långt ut vid flera tillfällen nästan, så att han kastas ut innan pucken kom.
Ja. Ja, han hade otroligt bra spelsinne och väldigt lugn. De här sakerna, han har en fantastisk vetskap om, finns det hot bakom mig? Eller kan jag spela högt och vara aggressiv? Så att det där är han en mästare på, tycker jag.
Och väldigt spar. Alltså det syns, han rycker till lite så han fångar pucken. Det är ju inget... Det är nästan nonchalant ut. Ja.
No wasted movement, brukar jag säga.
Ja.
Och han gör det som behövs. Och det ser, just det här lugnet som han har sprider sig till laget också, får en otrolig trygghet i det.
Ja, det var ju häftigt. Det hämtade från Los Angeles där var nummer 2 bakom Jonathan Quick.
Mm.
Den enda i ett lag som har en Stanley Cup-ring.
Ja, det är det. Ja. Det är det enda som har varit i final, tror jag, av hela laget. Ja, kanske. Ja,
det, ja. Jo, det tror jag faktiskt.
Har Paul Martin varit i final innan?
Paul Martin var väl inte i final. Han var ju 5 år i Pittsburgh, men han var inte med när han vann 0-9.
Var han med och förlorade 0-9?
08, nej, det tror jag inte. Men jag tror att det var osagt. Vi glömmer det. Och så går vi vidare med Johan Hedberg. För sig hände ju någonting fantastiskt 2001.
Ja, det var ju som jag sa där på San Jose, så hade de ju fantastiska målvakter. De sa ju till mig att, vet du, att vårt mål är att alla ni ska spela NHL. Kan ni inte göra oss, så kanske ni får göra oss någon annan. Så jag var uppe och spelade i Manitoba, en som ville ha tillbaka mig, så hade faktiskt en bra säsong där uppe, men hade vi inga tankar om att det liksom någonting skulle hända. De var, San Jose spelade bra, de hade plockat upp Nabokov i NHL som storspelare. Kiprusov och Toskala var då i Kentucky, så att de hade också liksom, så det var ju fortfarande där nere på 5:e plats, så att trading deadline började komma närmare och vi var borta till, spelade Cincinnati borta med Manitoba. Vi fick stryk 7-1, tror jag. Jag startade inte, Ken Reggie stod matchen, men jag minns att jag ringde hem på kvällen till min fru och sa att du undrar om det är dags att vända blad liksom, det kommer inte hända någonting. San Jose har massor av målvakter. Hon sa, nej, det är lugnt, ska du se. Imorgon är trading deadline. Kommer du trada, ska du se. Ja, jag tror det finns inte en chans. Men kom tillbaka till flygplatsen i Winnipeg och så står, ja, familjen var där och mötte mig. Och så vinkar sig Randy Carlyle, som var vår coach och GM, till sig mig. Och ger mig sin telefon och säger att du ska ringa till San Jose. Jag tänker, vad 17 är nu då? Jag ringer. Så jag ringer upp då Wayne Thomas, som var assisterande general manager i San Jose, som berättade att I think your dream just came true. We just traded you to Pittsburgh. Jag tänkte, vad ska jag dit? Ska jag spela i Wilkes-Barre? Eller? Så jag frågade liksom, Randy Carlyle, men vad är tanken? Ska jag åka till Wilkes-Barre? Nej, du ska spela NHL. Ska jag spela NHL? Är det sant? Då hade de ändå snackat om att Pittsburgh letade mål, men letade stora namn. Jag inte ihåg namn.
Ingen aning. Alltså, kom det som en blixt från klar himmel?
Totalt.
Du var chockad. Ja, du hade inga sådär känslor.
Nej, jag hade gärna bytt lag om det så att Wilkes-Barre fått kanske en annan chans då, med en annan organisation, att jag skulle komma in och få spela. Det hade jag aldrig trott.
Hur kom det sig? Hur, de måste ju ha...
Ja, det visade Eddie Johnston, den gamla målvaktslegenden som...
Han var ju coach...
Ja. Den sista målvakten som spelar alla matcherna utan hjälm.
Ja, just det. Ja.
Träffade honom då faktiskt, jäkla skön man. Han hade tydligen sett mig redan första året när jag var över och gillade vad han såg. Och sen hade han sett mig åtskilliga gånger under året där. Jag hade ingen aning om hittills. Men så de, Garth Snow var skadad, det var jag och Sean Sebastian och Ben som skulle spela. Så att de så kom dit första dagen. Så mötte vi Islanders hemma, förlorade 2-1, och Ben var faktiskt riktigt bra. Jag minns att jag stod i duschen efteråt och tvättade mig och killen stod och spydde galler över målvakten. Han är så dålig, han är så dålig. Jag tänkte, 17, var det där dåligt? Det här blir inte lätt. Jag tyckte han var bra. Men så i alla fall bestämt att jag skulle spela mot Florida om 2 dagar borta. Och så skulle Ben stå mot Tampa nästa dag. Så att det var ett häftigt, otroligt häftiga dagar som ledde upp till det. Vi gick ju på målen. Så vi lyckades vinna med... innan på morgonen så kommer fram en reporter och säger, du vet att, bara så du vet så kommer Pavel Bure att ha 3 frilägen idag. Hopp, det gick 10 minuter sen var Bure fri från rödlinjen. Lura med en myra med bena 1-0. Sen fick han sina 3 frilägen faktiskt, jag stoppade de andra 2. Vann med 6-3. Jag tror jag hade 46 skott någonting, som pepprade på ordentligt.
Och det är skönt att få så för jag, berätta, alltså, din dröm kom igen. Du har jobbat stenhårt. Du till och med varit nere i East Coast Hockey League och inte förnedrat dig, men ändå för att få matcher. Och du kämpar som långt bak, som nummer 5 i San Jose's organisation. Och du har, och sen helt plötsligt bara pang, pang. Och så några dagar senare så får du chans att stå igen. Alltså, din känsla... Du ska debutera i NHL.
Jag fick en aha-upplevelse. Jag menar, nu har jag bott i USA så länge, man är mer van vid snacket. Men Warren Streel och Moisten sa alltid så att what goes around comes around. Jag tyckte, jag fattar aldrig vad han menar. Vad de menar? Ja. Den där dagen när de sa så att jag skulle till Pittsburgh spela, då äntligen bara, okej, det är det han menar. Det bara, fortsätter du göra rätt saker i tiden. Fortsätt, 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 så kommer bra saker att hända. Ungefär. Och liksom det var som att jäklar, det funkar. Okej, okay. Nu är jag här, nu är jag förberedd. Jag har fått all träning jag behöver. Jag är redo för det här, jag ska bara ut och ha kul. Och det var fantastiskt kul. Otroligt roligt. Sen var vi på väg till Tampa nästa, efter matchen. Och kommer och säger att du står imorgon också. Och då var jag så exalterad. Jag kunde knappt sova på natten. Spelar faktiskt riktigt risigt nästa dag. Vi förlorade 5-1 och släppte in en riktig pisspuck. Jag kände att det där var nog mitt tåg. Så att snacka med media efter matchen var ju oerhört besviken. Så kände vi att det var mitt fel vi förlorade. Dåligt. Hoppas att de inte liksom är för besvikna på mig. Men jag fick fortsätta och stod alla utom en till innan slutspelet. Och saker och ting, vi vann med 7. En oavgjord och en förlust, tror jag. Jag förlorade den andra matchen, sen vann vi resten i stort sett innan vi rullade in i slutspel.
Och det var ju också ett fantastiskt slutspel. Du vinner ju 9 matcher för Pittsburgh det året, vill jag minnas.
Ja, vi slog Washington i 6, tror jag. Det var ju nästan uträknat. Mario avgjorde i kvitterande när jag var på bänken i match 5. Gick vi till match 6 och så vann vi den övertid, tror jag. Fick vi Buffalo på i andra rundan. Den gick också till 7. Ett par övertidsvinster hit och dit. Det var dubbel övertid, vet jag, i match 7 mot Hasek. Och Darius Kasparaitis, som inte var någon större målskytt egentligen, drog iväg ett höstlöv under plocket på Hasek. Sen skägga ner för isen och låg och sparka som att han låg och simma på isen. Han var ju alldeles överlycklig. Han hade aldrig trott att han skulle göra mål någon gång.
Och du vinner målvaktsmatchen mot Dominik Hasek,
visst,
wow.
Först Koltzig och sen Hasek, så det var ju stort. Men det var killar som jag såg upp till och tyckte att det var fantastiskt. Men sen var det stopp.
Ja, New Jersey, va?
Sen kom New Jersey. Vi förlorade första, vann andra. Men sen var det ungefär som att de la in tillväxt, så att nu är det slut på det. Jag tror vi hade 15 skott på mål med andra matcherna. Det var klassisk New Jersey Devils defensiv. Det kom inte lös.
Den fick du ju lära dig sen.
Ja, då jag spelade under Jacques Lemaire sen. Det var enkelt.
Ja, New Jersey som gick till final sen och förlorade 4-3 match mot Colorado. Det var ju då Raymond Bork fick lyfta bucklan.
Vilket minne du har.
Ja, jag var där. Jag har ju fått förmånen att faktiskt kommentera Stanley Cup nu sen.
93 var det så.
93 gjorde min första, men då var det hem. Då var det inte så. Men sen var jag på plats 94. Sen har jag i någon form arbetat med dem. Ibland har vi inte åkt över, men 94, så det blir ju så att det fastnar, så att det, men så det var en häftig resa och sen blev det ju, alltså det här smeknamnet som jag började med, säger började med ditt och sa The Moose, för det kom ju där och det slog och det blev också en sån här jättehit, och det är som att få en egen sång i engelska ligan, va? Det är stort då.
Ja, det är USA ett nötskal, ja. Man är ju så duktig på att spinna vidare. Det började faktiskt i första rundan mot Washington. Jag tror det var match 2. Så fort jag gjorde en räddning började folk bua. Jag tänkte, vad sjutton buar de för? Jag var ju bra. Jag slutade, vi vann match med 3-0. Och till slut, i slutet av matchen så förstod jag. För så fort jag rörde pucken, då var hela publiken liksom
Mosa.
Och sen, säger de. Aha, det är det de säger. Så ja, det är positivt, tänkte jag. Sen köpte de in alla de här med skumhornen som från Manitoba. Det var ju liksom en gimmick som de hade där uppe. Så jag kommer ut till nästa match hemma, så var ju, satt ju alla i stort sett med såna gula skumgummihorn på huvudet.
Det var så, du hade Manitoba-hjälmen på dig, ja, när du gick så fort innan du, så hade du inte att göra om hjälmen.
Nej, och den här blåa hjälmen stack ju ut. Och sen skickade faktiskt Dave Gunnarsson över en mask till mig. Men då hade liksom det gått för långt material, så du byter inte ut den blåa, den är magisk.
Nej, det var precis, ja. Det var ju The Moose.
Ja, visst, att, ja, sen dess stack det.
Det var en häftig, resa den våren.
Ja, det är nog roligaste hockey. Ja, det är roligaste hockeytid jag haft i livet. Allting som bara föll på plats. Först att få spela NHL, sen få spela slutspelet med Lemieux, Jäger, Kovalev, Straka. Det lag vi hade var fantastiskt kul.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och sen går vi vidare då. Det blev Pittsburgh säsongen 01-02.
01-02, 02-03.
Mm.
Och sen vart det bytt.
Sen vart det bytt, berätta.
Ja, vi hade ju första picken i draften när vi tradade bort i stort sett alla våra stjärnor. Var ju riktigt risiga. Och de Pittsburgh tog Marc-André Fleury med den.
Ja.
Och tanken var väl att han och jag skulle vara ett målvaktspar direkt, men de tradade bort mig till Vancouver istället.
Hur kändes det då?
Ja, det var ju, vi höll på att packa på kvällen i Leksand. Vi skulle åka klockan 5 på morgonen från Leksand till Arlanda. Och klockan 12:30 tror jag telefonen ringer på natten. Och det är sekreteraren från Pittsburgh som säger att general manager Craig Patrick vill snacka med dig, och han säger att vi har tradat bort dig till Vancouver. Hopp. Barnen grinar, frun är upprörd. Vi har precis köpt hus i Pittsburgh. Vi har bott i hus i 3 veckor innan vi drog hem för sommaren. Så att det var bara hon. Jag drog direkt till Vancouver. Hon fick sätta huset på marknaden och plocka upp allting. Så att det är hur konstigt och sjuka de här sakerna är, så är det nästan det man minns mest. Och det har varit jättekul att spela på ett ställe i sin karriär, men samtidigt så hade jag inte bytt bort det här mot någonting heller. Sett jättemycket olika städer, och barnen har fått börja om på gott och ont, och frun har fått börja om på gott och ont. Men vi har nog lärt oss en hel del av det.
Ja. Ja, just i det fallet, när ni nybyggt hus och barnen som fram emot, och ni hade börjat etablera då efter några år i Pittsburgh.
Ja, exakt.
Och då hamnade du i Vancouver, som är en väldigt vacker stad. Då pratade vi alltså säsongen 03-04. Du gjorde 21 matcher. Du hade 2,52 insläppta mål i snitt per match och 90 räddningsprocent.
Ja, det är nog en tuffa säsong jag haft. Vi hade först hade vi ett fantastiskt kul lag. Vi hade 9 svenskar att börja med. Det var ju Marcus och tvillingarna, Magnus Arvidsson var där, Mats Lindgren och jag. Det var skoj. Men Crawford hade väl inget större förtroende för mig, utan han sa direkt att du kommer att spela var fjärde match. Och jag förstod det. Jag tror att jag var dit där för att liksom tävla om första spaden. Så Dan Cloutier var uttalad första målvakt. Hade otroligt mycket skador. Jag bröt ben överallt. Bröt handleden i en match. Jag vet inte, kanske minns som vi hade en sån emergency backup på bänken som vi fick låta ta in, för Cloutier var skadad på morgonen och jag stod, och sen bröt jag armen i första perioden. Vi spelade vidare med en stackars att bänken för han skulle hoppa in. Så att, hockeymässigt sett så var det en besvikelse den säsongen. Men levnadsmässigt sett så var det väldigt kul.
Mm. För om vi hoppar vidare då, så blev det ju sedan en här lockout-säsongen som dök upp då 04-05 då NHL flyttade till Sverige, kan man säga. Alla, men många stjärnor var ju där. Och du fick vara med och spela upp Leksand i elitserien.
Ja, fantastiskt.
Berätta om den då. Få komma hem efter så många år där borta och så få vara med om ett lyckat återtåg.
Ja, det var helt fantastiskt. Jag hade missat halva säsongen, för att operera axeln under sommaren. Så att jag kom tillbaka till Supersvenskan som det hette då. Och sen gick vi då till kvalserien. Och det var både upp och ner. Men man hade börjat bygga på nya arenan. Skalet var utanför. Och jag visste liksom att det här hänger ju stort sett Leksands framtid på. Vi måste gå upp. Masken hade fått upp ett riktigt bra lag. Michael Ryder var ju fantastiskt dominant. Francis Bouillon var där. Rudolf Hun och Thomas Kocharczyk. Massa klassiska namn som räddade Leksand egentligen där. Så att det är väl kanske, om man inte ser det gladaste och mest lättade jag varit. När vi efter slaget Nyköp med 7-1 i näst sista matchen var klara för att gå upp i Lidsen igen. Det var en otroligt skön känsla.
Mm. Ett riktigt lyckat inhopp, så att säga.
Ja, det var ju det till slut. Fast jag tycker att det var kanske mentalt sett en av de jobbigare säsongerna. Det är så personligt.
Man hade allt att förlora också.
Ja, det, och sen man vet liksom vad det betyder för folk, vad det betyder för mig personligen också. Jag vill också att Leksand ska vara till Lidsen. Jag vill också vara 65 år gammal och gå och se på Leksand i Lidsen. Så att, det var lättande och var väldigt, väldigt kul.
Och sen då, så när den lockout-säsongen var över 05-06, ja, då är det Dallas Stars som är din klubb.
Visst. Ja, jag visste knappt om jag skulle få ett kontrakt, för jag tyckte jag hade en dålig säsong i Vancouver. Sen fick jag då att Dallas ville ha någon som spelade snarlikt Turco, så att de inte hade behövt byta spelsystem för att inte han som hade identifierat mig då. Så att jag fick väl spela 20 matcher kanske, men det var också kul. Väldigt bra lag. Jag trodde vi skulle gått längre än vi gjorde. Vi förlorade mot Colorado första rundan, var en upset. Sen hade då de under mig, så var Mike Smith och Dan Ellis, som också var farmlaget. Bägge två som gick vidare hade bra NHL-karriärer. Så att de släppte mig till nästa år. Så att där började liksom min ryggsäckskarriär, eller ja, suitcase.
Atlanta sen, men det blev det i alla fall 1, 2, 3, 4 säsonger i Atlanta Thrashers.
Första året var väl inte så mycket speltid heller. Kari Lehtonen spelade riktigt bra där. Vi hade också ett riktigt bra lag. Vi gick till slutspel för en enda gången som gjorde. Så där var vi i Atlanta, ett annat hockeyfest. Det skulle kunna vara en riktigt bra hockeystad. Men man Österur med ägarna, de skulle stämma varandra och det var det ena med det andra. Så att det var synd. Vi trivs bra där. Familjen trivs jättebra, jag trivs bra och kom liksom in i samhället på ett bra sätt. Men det ville sig inte riktigt för Atlanta.
Nej. Då har vi flyttat in till Winnipeg nu också. Men ja. Flera som har varit där, Johan Garpen bland annat, så heter jag. De gillade stan.
Ja, det är en bra stad.
Ja.
Sen är det väldigt svårt, för det är nästan ingen som är från Atlanta. Det är en sån stad som folk flyttar till för att jobba. Så det är svårt att bygga upp någon riktig fanbase. Det är ingen som växer upp med hockeyn. Så att det som jag tycker man gjorde misstag var att man inte byggde upp ungdomshockeyn på ett större sätt. Man borde ha smält upp 20 rinkar överallt runt stan. Få liksom ungdomarna bara spela, få föräldrarna intresserade och så vidare. Men det är synd, de har tappat lag två gånger nu, så att de får nog ingen mer chans. Man hade ju gamla Atlanta Flames också.
Just det, som blev Calgary Flames.
Ja.
Ja, Sen börjar epoken New Jersey Devils. Då blir du kompis med Martin Brodeur. Ja, hur såg den flytten ut mellan Atlanta och New Jersey?
Ja, jag trodde jag skulle vara kvar i Atlanta. Vi ville vara kvar, jag tror att det skulle lösa sig. Men då bytte man en general manager från Don Waddell till Rick Dudley, som jag för övrigt hade i Detroit Vipers back in the days. Jag tyckte de gav Pavlek, som hade varit min andra målvakt, ett nytt kontrakt som var värt klart mer än vad jag hade tjänat, och erbjöd mig ett mindre kontrakt än vad jag ens, vilket jag hade haft två riktigt, riktigt bra säsonger, sen att det där är inte rättvist. Utan varför ska han ha så där mycket som inte har gjort någonting, medan jag ska få så här lite som har gjort allt andra? Så att det var väl egentligen, så satt vi på, jag kom hem till Leksand på och satt 1 juli och väntade min agent att ringa, och sa så här: men Atlanta ringer klockan 10 i morgon, det är lugnt, vi ska göra klart.
Vem hade du som agent?
Rick Comerow. Så han, tiden gick och klockan liksom började komma, ja, klockan 6 då i svensk tid, så öppnar fönstret, och jag trodde fortfarande att det skulle bli Atlanta. Sen började vi liksom följa free agency som börjar, och helt plötsligt se att Atlanta signar Steve Mason. Nej, inte Steve Mason, utan Chris Mason. Jag tänkte, hopp, då är det kört. Och under det korta fönstret som var, så hade vi redan fått några andra bud som jag tackat nej till, för jag trodde att Atlanta skulle komma tillbaka. Så satt jag helt plötsligt utan lag när New Jersey kom. Så då signade jag först ett år där och lämnade familjen kvar i Atlanta. Och jag uppspelade ett år som var turbulent. Vi hade precis anställt John McClane som coach. Efter Chuck Lemaire har varit där i många, många år, så att nu är jag nöjd. Så de gav John McClane headcoach-jobbet, och vi var sist i ligan fram vid jul. Då fick, ja, det var precis runt jul någonstans, så kom Looney och sa att idag har ni en ny tränare, Chuck Lemaire kommer tillbaka och räddar oss. Och det var nästan helt sjukt, för vi gick in, jag tror vi var obesegrade 23 matcher i rad, vi var på väg att ta oss in i slutspel igen. Med 6 matcher kvar så hade vi några pengar upp när julen föll av igen. Men det var ett av de mest otroliga runs som jag varit med om. Vi kunde inte förlora.
Vad var det som hände? Var det just han, bara att han kom in där och ni trodde på honom? Det här är en vinnare. Eller hur? Berätta.
Alltså, det var struktur. Vi hade ingen struktur fram till dess. Jag tror att det var lite fuskande med spelsystem och tanke. Men han förenklade allting. Vi var väldigt defensiva. Jag har aldrig haft så enkelt att vara målvakt någonsin. Jag spelade, Marty var skadad mycket, så jag stod de flesta matcherna, känns det som. Och det kunde vara matcher jag hade 14-15 skott och behövde knappt göra en enda bra räddning. Vi slog Rangers hemma med 1-0, och jag tror att jag minns inte en enda bra räddning jag gjorde på den matchen. Så att det var, han gjorde det enkelt. Och sen var han nöjd igen, då drog han sig tillbaka igen. Så fick compete the board dit nästa år.
Just det.
Så att då signade jag faktiskt två ettårskontrakt med New Jersey. Och då gick vi till final det året.
Mot Los Angeles, ja.
Så det var ju skoj. Hade faktiskt känslan att vi kunde ha vunnit, och ingen som trodde på oss. Vi hade ganska anonymt lag. Och alla snackade om the no-name defense of New Jersey. Ett kollektiv som jobbade på under Pete's ledning. Så att vi hade förlorat två första, tror jag, i övertid mot LA hemma. Så vi åkte dit, var 0-2, vart 0-3. De vann hemma också. Och sen vann vi match 4. Och kände, vi kan vända det här. Så åkte vi hem och så vann vi match 5. Så vi åkte tillbaka dit för match 6. Vi hade liksom fått vittring igen. Vi åkte på en 5-minutersutvisning, alltså tidigt matchen, gjorde 3 powerplay-mål på den där, sen var det kört. Men. Nej. Så nära var jag i alla fall.
Du fick uppleva en ställning i Kaffin som spelare. Nu gör du som tränare. Och du får fått göra det som spelare.
Ja, det är ett häftigt. Det går inte att jämföra med vanliga säsongen. Det är liksom nu alla ögon här. Det är liksom, man tittar på det mediedrev som kom in i omklädningsrummet efter en träning. Nu är det 140 pers i stort sett som väller in. Så att, ja, nu all eyes on us.
Sen så spelade du på i New Jersey fram till säsongen 12-13, och då så blev det också, fick du också sån här, ja, liten, vad händer nu?
Ja, ja. Nej, vi skulle åka hem först 30 juni blir det, va? Och draften var i Newark, så jag hade Jag frågade Lou om det var okej om han kunde dit och titta. Så att han fick en loge, jag satt där. Och Marty's son Anthony Brodeur skulle bli draftad eventuellt. Så att han var också i logen bredvid mig. Vi stod och snackade, vi hade 9:e picket overall. Så snacket var att vi skulle ta den stora russen och Nikushkin som gick till Dallas. Och det är spännande, vi står och snackar lite och vi ser rörelsen vid vårt bord där vid golvet. Tänker, det blir nog russen, säger Brodeur. Och så kommer Bettman upp och folk är buar som vanligt. Och så jag säger, jag tror, ni kanske var tysta här, för här vill ni nog höra, tror jag. Sen, för att det är så att New Jersey har precis tradat bort sitt första pick till Vancouver för målvakten Corey Schneider. Och jag och Marty tittar bara till, hopp, oj då. Och jag förstod givetvis att jag var ju the odd man out. Så jag satt kvar i...
Hur kändes det då? Liksom, för du vet ju att det är så i spelet, men ändå, du är ju människa.
Ja, och i och med att jag liksom var där på plats, allting var så en otroligt konstig känsla. Så jag satt en halvtimme kanske i vakuum och ringde min agent, så du, vad 17 händer nu? Så sen ringde Lou mig efter någon timme och sa att du, jag vet att du åker hem imorgon klockan 3 var det, tror jag. Kan du komma in klockan 9 på kontoret och träffa mig? Så att det gjorde jag, så sa han det att ja, du, jag är ledsen. Jag hade jättegärna velat haft dig kvar, bla bla, men vi behövde göra den här förändringen. Så att han sa så att du har 3 olika alternativ. Jag kan trada dig vart du vill, jag kan köpa ut dig och så kan du signa vad du vill, eller också kan du köpa ut dig och så lägger du av och så jobbar du för mig. Så att hopp, ja, vi åkte hem och tänkte lite. Vi hade faktiskt snackat med min agent efter någon dag hemma i Leksand, och det var väldigt, väldigt nära en trade till Philadelphia, vilket hade funkat ypperligt. Där jag kunde liksom pendla från hemmet. Men de valde Ray Emery ändå till slut, och sen åkte jag lite halvhjärta på en camp till Rangers. Men kände att det här är inte rätt. Så jag kan inte. Jag tar jobbet med Lou. Det är nog rätt läge. Så då var spel.
Hur kändes det? För det är ju ett himla stort beslut. Det är ju ett av de största besluten du tar i hela ditt liv. Allt sedan du var liten. Du ville flytta till ishallen. Hockey har varit allt. Nästa match. Komma in och få spela. Och sen bestämmer. Hur mådde du?
Ganska bra ändå, tycker jag. Jag var ändå 40 år. Så att jag kände att är det över så känns det okej. Men det börjar kännas i kroppen. Det är inte alls, man är stel, man har ont. Man börjar ändå fundera sista par, 3-4 åren att det kommer snart ta slut. Och vad vill jag göra efteråt? Och det är med den kanske känslan som var osäker, att om jag lägger av, vad ska jag göra för någonting? Vi har alltid sagt att vi skulle flytta hem till Leksand. Men ju mer åren har gått, så barnen vill inte flytta hem, frun vill inte flytta hem, och vi trivs bra. Sen ramlar det liksom på med ett nytt jobb. Så att han hade tänkt till riktigt att det var slut. Utan det var bara in i en ny roll och sen har rullat på.
Du blev scout först. Och sen så hamnar du i Albany River Rats.
Ja, Albany Devils numera. Det var River Rats från gamla goda tider.
Jag gillade när det var River Rats. Ja, det stämmer nu. Det heter ju... Ja, och som målvaktstränare.
Ja, så Lou gav mig då. Jag frågade, men vad ska jag göra för någonting? Ja, men det visar sig vad du tycker om för någonting. Så att, först var jag lite uppe i Albany och på lite och hjälpte dem. Och kunde vara runt stora laget en del och skickade upp honom på scoutinguppdrag. Sen var det mer scouting från jul och framöver, så var jag full enbart scout. Och sen ringade på sommaren efter den säsongen. Du är en målvaktstränare i Albany nu. Ja, det blir kul. Så. Ja.
Vad tänkte du kring det då? Alltså, du hade väl naturligtvis haft funderingar och du kan ju det här från grunden. Men hur var det? Jaha, nu ska jag byta arbetsuppgifter. Du hade ju inget val heller.
Nej, i stort sett inte. Så... Men jag kände också innan att det här är jätteroligt att vara scout och kanon och vilken möjlighet jag fått. Men jag saknar liksom att vara runt ett lag och vara det dagliga tugget och känslorna med vinst och förlust och adrenalinkickarna man får. Så att det kändes jättebra. Sen var det liksom ingenting som jag hade jagat aktivt, utan det ramlade bara på helt enkelt. Och sen gjorde jag det året av, men det var skitroligt. Pendla mellan huset i New Jersey till Uppsala, men brukar åka iväg vid 3:30 på morgon. Liksom komma i tid.
Hur lång tid tog det?
Nej, det tog 2,5 timmar, men då hade jag tid att träna när jag kom dit. Och sen liksom försöka komma hem igen på dagen. Sen hade jag en liten övernattningslägenhet där också. När det behövdes. Så att, men det kände väl då efter ett år. Då slutade ju Lou. Och Ray Shero kom in. Mm. Och jag och Ray hade en del samtal. Och liksom var sagt, jag vet inte om jag vill vara kvar där uppe. Om det är värt det. Liksom, ska jag vara målstrand så vill jag givetvis ta mig uppåt. Och det Chris Herrera kommer inte flytta på i New Jersey. Han så här, ser liksom ingen större framtid. Vad vill du att jag ska göra för någonting? Ja, han sa, men vi... Jag kan ha lite andra uppgifter åt dig. Och då, samma veva, så hör jag att San Jose är intresserade. Och så ber de om... Man måste ju be om tillåtelse för att snacka med någon som är under kontrakt. Så att de bad väl Lou om tillåtelse att få prata med mig. Och så ringer Pete upp och säger att du, jag vill att du följer med mig som coach till San Jose. Då var det liksom... Det här skulle ju inte hända nu. Det här är egentligen ett par, tre år framåt. Man måste ju, men det snubblade på. Och jag känner att det här är för bra för att tacka nej till. Så att, ja, sen sitter jag här.
Men sitter vi här och pratar mellan Stanley Cup-finalmatcherna. Ja. Några saker när det gäller New Jersey som jag är lite nyfiken på. Det är ju den här speciella mentaliteten, auran kring Devils med Lula Mirello som är så stängd. Ni får inte göra... Nej, det går inte. Det är väldigt stängt. Det är kanske den mest stängda klubben av alla.
I Nordkorea, ja.
Ja, hur upplevde ni det?
Jag vet att det är faktiskt väl... Det är inte så stängt som man tror. Eller var stängt. Nu är inte du kvar där. Så att, väldigt, väldigt få men enkla regler. Du ska vara nyrakad. Du ska vara nyklippt. Du ska vara punktlig. Du ska vara förberedd. Och du ska göra ditt bästa. Gör de här sakerna, vilket är självklarheter egentligen. För kanske inte hårklippningen. Och det är väl sånt som, men kan du inte följa en sån enkel regel så är det risk att du inte kan följa några regler alls. Utan det är kanske därför som de reglerna fanns. Jag vet inte exakt, men jag kan tänka mig det. Att de här enkla reglerna, kan du dem, då vet du att du kan följa de andra också. Och det... Sen var det ju det som Lou är fantastiskt bra på, eller var många saker, så är att ta bort alla distraheringar, alla distractions. Det finns, du ska aldrig kunna ha en ursäkt så att nej, men vi fick inte det, eller vi gjorde inte det, vi flög inte det bra, vi bodde inte speciellt bra, utan allting var precis det du kunde önska dig och drömma om. Så att det enda du ska göra, det är att koncentrera på ishockey, spela ishockey, och sen tar vi hand om allting annat. Så att som lag var det bara vi. Annars är man ju van med att de flesta lagen har ju med sig kanske lite media på planet till exempel. Lite annat löst folk.
Mm. Ja.
Men New Jersey ingenting. Utan det är laget nummer ett. De är i sin bubbla. Och sen får ni andra jobba runt det.
Men han är inte sträng?
Sträng. Ja, inte om du inte gör det som du ska. Vilket de här enkla reglerna som jag räknar upp, så har du inga problem med Lou. Och jag tror att det finns inte en människa som jag har träffat som inte har den största respekt för honom som människa. Skulle man någon gång förhoppningsvis inte behöva slå ett samtal till någon, men skulle man behöva göra det, så skulle de flesta välja att ringa Lou. Det är en man som är otroligt duktig människa. Fantastisk, varm, familjemässig. Honom har jag stor respekt för.
Ja, det som New Jersey, det är ju New Jersey och Detroit som har dominerat sen, ja, senaste, vad blir det, 20 år i alla fall. De möttes ju i final 95 och sen så har ju de två varit de mest framgångsrika. Nu Chicago kommit in på slutet och i och för sig då vunnit några stycken av LA, men det var en lång, lång period som och den defensiva ishockeyn.
Ja, han tycker om defensiven. Ja, han en defensiv general, så att det var också så att försvar vinner championships. Men nu var det ju, det har ju vänt lite med Chicago och liksom han lite mer offensivt och lite mer fart. Så att, men han hänger med. Han är ju uppe i Toronto.
Ja, hur går det för honom där? Det är ju ingen som har lyckats styra upp Toronto. De har inte vunnit sig 67.
Är det någon som kan, så är det han.
Ja. Och han och Babcock tillsammans, det är ju två tuppar där, vill jag på säga, två alfahanar eller vad ska jag säga. Det är två som vet vad de vill och som har vunnit.
Ja, du hade det också. Sen var det Shanahan som president, och Shanahan hade ju spelat under Lou i New Jersey, så att han vet ju liksom, minns att ska jag kunna, säkert, det här vet jag inte, men det är ju bara en tanke, att ska jag kunna vända på Toronto så måste jag ha den bästa. Jag vill ha Lou. Och tittar man på vad de har nu med... Man har ett jättebra farmarlag. Man har det med Nylander och bland annat. Sen får de ju ett intressant pick här nu. Så har de, de är nog bra om några år. Kanske tar ett par tre år till, men sen är de basken på väg.
Men det känns ju konstigt att han inte ska vara i New Jersey. Ja. För han är ju i New Jersey.
Ja, det känns jättegott. Vi träffade honom, vi har spelat Toronto borta och han kom upp med en Toronto Maple Leafs jacka på sig. Man bara, det är inte rätt.
Nej, det känns jättekonstigt.
Ja, var konstigt. Men han mådde bra och var glad. Och, så att,
Hur är Martin Brodeur som människa då? Han är en av världens bästa målvakter genom tiderna, det vet vi. Men hur är han som människa? För han höll ju på väldigt, väldigt länge också. Den absolut toppnivån. Han
spelade sedan 42, va?
Ja, han var väl med och vann det då, 95. Då var väl han rookie när New Jersey vann.
Exakt, han är ett år äldre än jag. Så att så spelade han ett år till efter. Marty är väldigt lättsam, väldigt enkel, otroligt talangfull, fantastiskt spelsinne. Sen, kanske...
Han är ju superstjärna, hur var det att jobba med? Alltså, han visste ju att jag är bäst i världen.
Ja, men det märker du inte. Utan det som är skönt med honom är så otroligt avslappnad. Det är ingenting som förbryllar honom. Och han tycker ju kanske själv också att... jag är ju bäst, så att om inte jag tog den pucken så kan ju ingen ta den. Så att det är väl inget att oroa sig för. Den var ju ostoppbar.
Hur var rivaliteten mellan Brodeur och Roy egentligen? Två fransk-kanadensare och de var ju där.
Ja, den var nog ganska hög.
Gillar de varandra eller
nej? Nej, det vet jag inte. Det finns snackan så mycket om. Men jag tror nog att det finns ett lite agg där, tror jag. Att just med... Roy var ju, i mina ögon i alla fall, lite stöddigare och mycket, det var lite, skulle flashas runt och åka runt med puckar och flaxa med plockhandsken och inte riktigt min grej. Men, så att han tog det nog ganska hårt när Marty knäckte all hans rekord.
Vilken tränare eller ledare har betytt mest för Johan Hedberg?
Jag skulle ju säga att det är Warren Strelow som är den som är viktigast. Jag brukar säga att hade det inte varit för han så hade jag inte varit redo att spela NHL. Även fast jag var 27 år gammal när jag kom in, så jag hade kanske kommit in och spelat någon match. Men jag var NHL-målvakt när jag kom dit, och det var tack vare honom. Sen måste jag också med de åren läxa med Wayne Fleming. Det var också otroligt bra att liksom få lära sig lite vad det verkligen handlar om i proffshockeyn. Han var ju, kanske tog svensk hockey till nästa nivå. Det var innan, så var ju träningarna fyra, folk hade halvtidsjobb. Wayne kom in och det var långa videogenomgångar, det var en helt annan nivå. Folk slutade tvärs här så tvärs, liksom, det gick inte. Men Wayne är en fantastisk människa också som vi tyvärr saknar.
Vem är den bästa spelare du spelat emot? Vem var du så? Nej, inte han.
Ja, den han är faktiskt Mats Sundin.
Det är det?
Ja, jag hade otrolig respekt för Sundin. Jag kunde inte stoppa om frilägen. Men hans långa räckvidd, fantastiskt. Antingen plockade han in den mellan benen, en hög på plocken, eller också kom den lång backhand i nättaket. Så att, han var en av de som jag fruktade mest.
Vem är den bästa du spelat med då? Alltså den bästa spelaren?
Ja, du måste ju säga att det är Lemieux, givetvis. Även fast han var på, kanske inte lika dominant då, men den som jag tror var mest dominant som jag spelat med, det är nog Alexei Kovalev. Det andra året i Pittsburgh när alla la av, han var stort sett själv kvar av alla stjärnorna. Och han kunde, det gick inte att bli av med, han gick inte att ha pucken av honom. Vi var 3-5 och han fick ta i pucken och döda hela utvisningen. Otroliga händer. Fantastiska. Stor och stark och bra skott. Så han, i sin prime, var han den som har varit bäst som jag spelar med.
Du har ju varit med några år nu. Barn har du varit och du har lite perspektiv. Den största målvakten för Johan Hedberg?
Ja, men jag måste ju säga att det är Brodeur ändå. Det går väl inte att ifråga. Även fast jag brukar alltid säga också att det är omöjligt för målet att vara något bättre än laget framför honom. Så att givetvis har Brodeur haft hjälp av ett fantastiskt lag framför sig. Men att hålla sig så länge på den nivån och vara så stabil, då är man bäst.
Mm. Jag tänkte på landslaget också. Vi var inne på att snudda, men det blev två VM-brons.
Ja.
94 och 99.
Ja.
Det blev ett VM-silver. 97 mm. har jag också varit inne på. Så blev det VM-guld också. Japp. 98.
Ja. Ja, det var kul.
Och jag förstår, det var då Tommy Sahl och du och Magnus Eriksson va, som var målvakt.
Vilket minne du har.
Ja, jag
har läst på. Minns du vad som var speciellt med han den säsongen då?
Nej.
Han hade ett svart och ett gult benskydd.
När du säger det så minns jag. Men det måste jag fråga målvakter. Ni alla målvakter, goalkeepers are crazy heter det ju. Det finns ett engelskt uttryck i fotboll. Och det är likadant till alla. Ni har mycket grejer för dig, mycket utrustning. Mycket att fixa med.
Ja, det var, jag tror att det har lugnat ner sig numera. Jag tror att det i hockeyn här som jag säger från att när man spelar utan mask, då måste man vara galen. Alltså det är helt otroligt, men visst finns det fortfarande sär egna målvakter, men de men ni, är inte lika många som förr.
Ja, men ni målar hjälmarna, det ska vara på ett speciellt sätt. Och det ska,
jag tror att det är nog mycket också, kanske lockar kufarna som blir målvakter. Liksom är häftig med benskydden och plockhandske och en cool mask givetvis. Så att det lockar nog speciella människor, det tror jag.
Hur upplevde du Nagano, det var ju där. Eller förlåt, hur upplevde du Salt Lake City? För du var med, du stod mot Tyskland, ni vann matchen, men du satt ju på bänken där och fick vara med om det här. Och alla upplevde ju naturligtvis olika som var där. Du sitter som målvaktskollega och ser detta ofattbara inträffa.
Ja, det var ju ofattbart. Vi hade ju spelat bra i grundserien, men sen ska jag också säga tycker jag att vi vart väl lite förblindade att vi vann den matchen, men sanningen säger att så tycker jag Salo vann både mot Tjeckien och mot Kanada. Han stal de matcherna, han var ju fantastisk. Och även fast vi vann 4-0 mot Kanada så borde det inte varit de siffrorna. Sen ska vi givetvis slå Vitryssland, inte ett uttal om det. Men Andrei Mezin storspelade ju och sen gjorde de kött nu på blå linjen klockan 10 på morgon. Salt Lake City. Det var, ja... Stjärnorna var inte med oss den. Stjärnorna i himlen vill inte vara i linje.
Vad tänkte du när du såg pucken komma och studsa och så ramla in bakom?
Jag såg den liksom när man... Ibland får man sig ilsken magkänsla. Aj, det här känns inte bra. Och så liksom ser att Tommy kom lite snett. Och allting som kan gå snett, går snett. Och det, ja, man var i chock. Man var i paff givetvis. Vi hade ju inte en tanke. Den här matchen skulle bara spelas av. Så att... det var en liten chock, men snacket var ju också Sverige är bäst, Sverige vinner OS-guld och... Ja, det är små marginaler i hockeyn.
Små marginaler i hockeyn, en liten studs här och där. Ja. En annan sak som är väldigt ofta förekommande när det gäller Johan Hedberg, när jag talar med kollegor och kompisar till dig, säger att du är en fantastisk fin lagkamrat. Hur blir man en sån?
Det är kul att höra. Framförallt det är väl, jag tror att det är att man bryr sig om människor. Jag lärde mig kanske mer och mer min karriär gick också, att det är inte så mycket om mitt ego, utan det viktiga är att laget vinner. Jag vill att folk ska tycka att det är kul. Jag vill att folk ska få uppskattning eller folk ska må bra. Så då brukar jag oftast prestera bättre. Och jag tror att jag har alltid varit intresserad av människor. Så att det är nog det som gör att man är en ganska bra lagkamrat. Men sen är jag nog i grund och botten en väldigt positiv människa. Sällan jag vaknar upp och är något annat än glad. Så att den energin försöker jag ta med mig i tisdagen och dela med mig av. Det blir kul.
Jag tänker också att du måste ha en stor portion osjälviskhet i det, för att du sitter som reserv. Du är en tävlingsmänniska. Du kommer inte så här långt som du har gjort om du inte har ett himla... go i dig. Och ändå så sitter du som backup till Brodor och till flera andra då. Och ibland kanske tycker att du ska spela och är bättre än den som står där, men ändå supporta. Att, för det är ju du ska sprida en god stämning. Det är osjälviskt att göra det. Menar, för du vill ju spela.
Och det hade jag nog inte... Hade jag varit yngre så hade jag nog inte varit lika... Alltså när, jag tror att det här började komma lite i Vancouver. Den här insåg 17, det är inte på samma, vi får inte spela på samma förutsättningar. Det här är min roll. Då måste jag göra det bästa av den. Ingen blir bättre av att jag sitter där och gnäller. Utan är det här min roll, ja, då får jag vara bäst på den då. Om då ska jag ha den bästa lagkamraten, den bästa backupen, få folk att gå bra. Så att det var nog där jag kände att jag står på mitt eget ego-sidan. Det här handlar inte om mig. Det här handlar om det laget som jag jag spelar för.
Kom det bara till det, eller liksom var det någon som sa det att Johan, tänk på det här?
Nej, jag tror att det är något som växte fram. Men det blir, man funderar ju väldigt, väldigt mycket på olika saker och ting. Och speciellt man som målvakt funderar ju fantastiskt mycket. Och man grubblar och funderar hit och dit och tankar kommer och man tänker, ska jag inte få spela här? Ska jag bli förbannad? Hur ska jag reagera? Och så börjar vända på, tänk om jag, går in och slår näven i bordet och säger att det här är skandal. Ja, då kanske de säger att då skickar vi ner i farmarlaget då istället. Vill du det? Är det bättre? Eller om du tradar bort mig till någon annanstans, då får man kanske ett epitet att man är problembarn eller man gapar. Och det är inte jag. Alltså, jag är inte den personen. Jag måste vara sann mot mig själv. Och det är väl kanske där någonstans man känner att jag gör det bästa situationen. Folk brukar fråga mig när jag kom in till ett nytt lag, vad är dina, hur många matcher kommer du att stå i år, tror du? Så att jag kan inte säga det, för jag har ingen aning. För helt plötsligt kanske jag inte spelar på 2 månader. Sen kanske den här killen är skadad och jag står 40 matcher i rad. Så att jag går dit och sen tar jag varje dag som den kommer. Ska jobba så hårt jag kan och ha så bra attityd som möjligt. Och sen när det är min tur så ska jag försöka göra det bästa av det.
Hur är det då? Är du positiv i omklädningsrummet? Prata, skratta eller hur är du? Eller går du runt och på vilket sätt tar du sig uttryck i den här goda lagkamraten?
Ja, den är nog en väldigt glad, lättsam kille som försöker se människorna bakom. Nu har man ju väldigt tacksam roll också för just den rollen som målvaktstränare och assisterande coach. Så att jag kan ju lära mig människorna. Jag får umgås med dem på ett annat sätt än vad headcoachen gör till exempel. Och även som backup så har du liksom tid att bry dig om folk. Hur mår du på riktigt? Är det någonting som man ser, om det är folk som kanske har någonting som hänger över, man kan snacka lite och försöka hjälpa till. Så att nu är jag nog faktiskt en ganska perfekt roll för mig själv som person. Att vara just i den här rollen, kunna vara en av dem, men samtidigt en av... Jag är på kortsidan, men ni ska alltid veta att ni kan vara den är, så kan ni alltid komma till mig och prata om det.
Och du är också ganska nära alltså din karriär. Det är inte så många år sedan, som sagt. Det är 3 år sedan du stod din sista. Senaste, får vi säga.
Ja, jag har inte officiellt lagt av den.
Senaste hockeymatch. Att du har väl kanske känslan kvar för hur det kunde kännas.
Absolut, och jag tror att det hjälper på många sätt och vis. Att jag kan sätta mig in i den situationen. När Martin Jones vet att det jag säger till honom har jag varit med om själv. Att det här och det här kanske har hänt, eller kanske var det skitmål eller en skitmatch eller vad som helst. Jag förstår vad han har upplevt. Och det tror jag hjälper. Och det hjälper också mycket med... Jag känner ju många killarna i ligan. Jag vet hur de tendenserna på dem har spelat med dem och mot dem. Och även, så att alla små hjälp och tips som jag kan ge till våra killar gör jag givetvis. Och även om de är målvakter eller backar eller forward, så spelar ingen roll. Utan försöker alltid liksom finnas där och hjälpa till på något sätt.
Är du med och hjälper till och scoutar också, kollar målvakter för eventuell framtid? Och så gäller ju att hålla de här, du vet ju verkligen hur det är att vara backup-målvakt.
Och det blir det. Alltså jag har ju rollen också att jag är ansvarig för hela organisationens målvakter, så att jag ska ha en översikt av vad vi har och vad vi behöver. Men nu får vi in Mantas till nästa år. Så att det ska bli väldigt intressant att se vad han är någonstans. Jag har inte sett han så mycket, men de lovord jag har fått av hans svenska scout Sin Larsson, han är väldigt hög på honom. Så att det ska bli kul att se.
Ja, så var vi inne på det här med familjen tidigare. Vi pratade innan här och du var inne på det också här under intervjun, att du skulle kunna tänka dig flytta tillbaka till Leksand. Flytta hem till Leksand, för det är det väl. Men familjen har rotat sig här. Och barnen har ju bott här väldigt länge. Och du hamnar på med ett ben på den sidan av Atlanten och med ett ben på den här sidan. Hur är det?
Tredje benet i Kalifornien.
Tredje benet i Kalifornien, ja. Ja, precis nu.
Ja. Ja, exakt. Nej, det är svårt. Vi sa alltid tidigt att vi är svårt som hockeyaren slut så drar vi hem. Men det är inte så lätt som man tror, utan det är en annan livsstil här borta lite. Och barnen har ju växt upp i en amerikansk miljö. Äldsta tjejen har flyttat hem, men det känns...
Hon är 21.
Hon är 21. Ja. Så att hon stack när vi åkte... När jag flyttade familjen från Atlanta till New Jersey, så åkte hon hem och gick klart skolan i Sverige.
I Leksand, eller?
Nej, hon gick faktiskt i Bollnäs.
Bollnäs, jaha.
Hon hittade en internationell skola som hon kunde gå klart.
Ja.
Så att hon är ute i huset. Sen behöver man inte bekymra sig om samma sak.
Nej, nej.
Sen har jag en då i high school och en som bara sjätte klass nästa år. Och när frågar jag dem så säger de nej, jag vill inte flytta hem. Utan det här är ju hemma för dem.
Mm.
Fast de tycker att det är jättekul att komma hem till Sverige på sommaren. Sen vet jag inte, det kanske är så att mellantjejen också vill gå samma väg och flytta hem och testa det, eller... Vi är ganska öppna.
Ni pratar svenska hemma fortfarande, eller?
Bara svenska.
Ni bara...
Ja, det yngsta tjejen kan fara in lite svengelska, men de andra är... Ja, vi är alla svenskspråkiga.
Mm. Vi pratade också om det lite innan vi började här. Du är i den fasen, du har börjat känna på det här lite med tränarlivet nu, och det går ju bra, uppenbarligen, när vi sitter här med på inställning i kapfinal. Men också det där att ska jag ägna mot hockey, ska göra någonting annat. Hur känner du inför det där? Känns det läskigt att tänka på något annat än ishockey? Känns det som en främmande värld? Eller?
Ja, det gör alltså, egentligen allting annat som jag skulle göra är nybörjare på. Även om jag är nybörjare som coach, så är det ändå det som jag håller på med hela mitt liv. Skulle jag bli någonting annat så är jag ny. Och ny och färsk. Och skulle jag hitta någonting som jag känner att det här brinner jag för, så då är jag kanske inte oäven att testa på det, men just nu så känner jag att det här är nog roligast man kan syssla med. Så att jag hade väl som sagt, som jag sa innan, jag hade nog inte tänkt att jag skulle bli tränare någon gång, men det föll på och just nu så funkar det kanon. Det är väldigt roligt.
Ja, det förstår jag, vilken resa. Berätta om ruset att få uppleva en Stanley Cup-final. För det är få förunnat. Det är många som har spelat i herrans massa år och inte fått vara med om ens en final.
Ja, det här är ju på toppen av toppen. Och det är, man tittar, framförallt så blir man glad för de som har jobbat så länge, som Patrick Marleau, Joe Thornton, killar som har kämpat och kämpat och kämpat med fantastiska karriärer och aldrig fått uppleva det här. Så att när vi vann match 7 där mot Nashville, eller när vi stod ut St. Louis med det, och det liksom var klart för final, det är en otroligt häftig känsla. Liksom, hela arenan är euforisk, och jag har aldrig varit där. Så att då börjar man liksom så att det är på riktigt.
Det är på riktigt.
Ja, och sen har vi ju det här gänget är så otroligt roligt. Jag har nog inte varit med om ett lag som har varit så här tajt och så här kul ihop någon gång. Jag har varit med om massor med lag, men som är bra.
Vad är det som gör att det, för de har ju varit ihop väldigt länge, men Marleau har ju varit här i 18 år och Pavelski och Thornton har varit väldigt länge. Jag kan tänka mig att de är lite av kulturbärare.
Ja, och det är det som är nyckeln. Du har ju Joe Thornton, kanske en av de bästa människor jag har varit med om i hockeyn. Han är alltid glad, han har alltid energi, han är alltid drivande, han är krävande, han presterar alltid, och han har otroligt härlig humor. Så att, och sen har vi, men så som Brent Burns i samma sak, du älskar ju hockeyn och brinner ju för den. Han är som ett stort barn på isen.
Ja, han är ett stort barn på isen. För blir lite gråhårig, han far ibland iväg och det vet aldrig, kan ju bli, han har ju blivit mer ska jag säga rumsren, höll jag på att säga, men på de senaste åren, Venet har varit, flyttar de upp på dem som forward också.
Ja, jag har ju aldrig sett honom som annat än back egentligen, säga. Och det Pete sa det när vi hade inte så stor koll på det här laget, men när vi satt och snackade på sommaren om vad vi har för någonting, så hade han haft Burns i VM här förra året. Så att en sak kan jag säga, att ni, den här killen kommer att ni bli imponerade av, han är grym. Och vi tänkte, ja, men där, han var ju forward för några år sedan, man hade liksom ingen koll, för det är svårt ändå på västkusten, man har svårt att sitta uppe till 3 på nätterna ibland. Men det visade sig också att satt med Paul Martin, var en perfekt värmning att sätta med honom, liksom lugn och sansad och kan läsa av Burns, så får han vara lite fri i sin roll. Och han har ju varit kanske den största gamebreakern i hela ligan, ska jag säga.
Mm.
Han kan ta över en match. Otrolig skridskoåkning, stor, stark och otroligt bra skott. Men just det här karisma att älska hockey. Vi kan ha en frivillig träning och han ska egentligen inte vara med, men han kommer ut och det skrattas och det skjuts puckar och det ramlas och det tjoas och stimmas. Så att det är aldrig en lugn stund, och det här är otroligt skön stämning i det här laget.
Ja, det syns. Han kommer ju komma till, om jag inte minns med 4 VM, så fort hans lag åkte ut så kommer han.
Ja, han tycker det är roligt med hockey. Ja, han tycker det är jätteroligt. Det är en fascinerande människa faktiskt.
Har du någon, du berättade om din positiva attityd och så där, har du någon devis du lever efter?
Ja, what goes around comes around är väl en ganska bra. Nej, men jag försöker nog bara vara positiv. Att försöka se allting i en positiv vinkel.
Hur gör du för att vara positiv då? Hur gör du för att se det i en positiv vinkel?
Ja, men om vi säger att någon skulle vara dum mot mig, så anser jag att det finns säkert en anledning till det. Alltså varför, det behöver inte vara något som jag har gjort, men den människan har ju uppenbarligen någonting som stör den i det tillfället. Och jag tar det inte så, jag tror att jag kan, jag tar ingenting personligt längre. Utan,
är det något du har lärt dig? För du berättade ju själv att i tid i din karriär så var du så himla ledsen när du släppte in mål. Du var inte, när du gick i skolåldern så kände du inte att du var värd någonting för att du gjort en dålig match med Leksands pojklag.
Ja. Det är någonting som har växt fram. Det är självklart. Jag tog hjälp när jag var 23 år av Ola Berggren som är sportpsykolog. Och han har hjälpt mig genom alla åren. Och liksom, nu tycker jag kanske att jag har tagit studenten. Och vi har ju fortfarande kontakt med som vänner, men det är mycket av det som personlig utveckling och försöka hitta mig själv. Där är jag väl ganska trygg nu, så att jag känner inte att jag behöver, jag tar inte någon, har jag gjort ett stort fel, då ska jag ju självklart få höra av det och ta konsekvenserna av det, men ofta så finns det någon anledning till att någon säger eller tycker eller gör på ett annat sätt, och det behöver inte ha så mycket med mig att göra. Så att jag försöker mest skaka av mig det. Eller försöka förstå varför människan kanske var dum.
Du har lärt dig att klara orättvisor utan att ta åt dig, så att säga.
Ja, och sen visst, det finns en orättvisa jag aldrig kommer över ändå. Det är fortfarande när man blir orättvist behandlad. Jag tycker att om en domare fuskar eller någonting sådär. Det kan jag fortfarande bli ilske på. Även om jag har den största respekten för en ishockeydomare. Jag tycker att de gör ett otroligt jobb. Men någon gång kan man ju tycka, när inte blåste icing på någon av de fyra puckarna igår, så tyckte jag att det var orättvist. Då var jag lite ilsken.
Och Crosby fuskar vid teckningarna också.
Ja, du säger det. Ja, det är klart att ibland så kan det brinna till även hos mig, men det är sällan. Man brukar säga det barnen att pappa, du blir aldrig arg, men när du blir arg, då
blir du arg. Ja. Har du haft en sån här utvisning när det har blivit rosorrasande eller helt tappat?
Som spelare var ju mycket argare.
Ja.
Men du kan säkert fråga många som sa, men han var ju galen. Jag var ju så arg så jag stod och hoppade på isen. Oftast. Men då var det ofta en sån sak att det kanske var något som var orättvist. Det var fel helt enkelt. Och jag tyckte att så ska det inte gå till. Men det har nog lugnat ner mig en hel del.
Idrotten, livet är inte, och idrotten i synnerhet är ju inte rättvis.
Nej, det är inte det.
Ja,
samtidigt så är det ju oftast det.
På sikt eller över tid, ja.
Det så var Stenmark som sa det. Att det är konstigt, ju mer hårdare jag tränar, ju mer tur har jag.
Ja.
Så att det är väl lite, så att ofta brukar det vara rättvis ändå. De som förtjänar mest brukar ofta få det.
Johan, har jag glömt någonting här i din fina karriär och ditt liv så här långt? Som är det någonting som du tycker vi ska få höra?
Ja, inte som kommer till huvudet direkt. Det finns säkert massor med tillskalat BNA, men ingenting som kommer till huvudet nu.
Tack snälla för att du tog dig tid så här mitt i Stanley Cup-finalen. Ja, tack Johan.
Tack för att jag fick med,
Niklas. Tack.
Du har hört Holmgren möter Johan Hedberg. Lyssna på någon av våra andra podcast på vår hemsida niklasholmgren.nu. Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code MOM.